Vasapodden av och med
Lager 157. Glöm alla de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.
Välkomna er till en ny Vasapodd mitt i sommaren här. Och den här podden spelas faktiskt in på som den tidigare med Alvar från lägret i Torsby. Och vi har precis här tidigare idag avslutat kört säsongens första Vasapass. Det ska vi komma in lite mer på. Tack för att ni lyssnar på Vasapodden. När Vasapodden handlar om längdskidåkning, långlopp och i synnerhet Lager 157 skiteam. Och idag ska ni få lära känna en av våra nykomlingar lite bättre. Och det är Torleif Syrsta. Och till min hjälp att lära känna Torleif så har vi du kan kalla det veteran nu, Runar Skaug-Mathisen. Välkommen till Vasapodden, Runar.
Jo, tack.
Du har ju ändå varit med i ett antal poddar här nu och varit med i teamet ett år. Känner du som en eller rutinerad i alla fall i teamet nu, eller?
Ja, det börjar närma sig rutinerat då.
Ja.
Vet inte vad en egentlig må vara på lager för att bli en del av gruppen, men ett år borde kanske vara grejt.
Ja, Mackan har ju 9 och Emil har ju 5. Ja, så är det du.
Så då är jag fortsatt lite junior då.
Ja, du får vara det. Du får vara det. Hur mår du när Skaug-Mathisen så här mitt i sommaren 2022?
Jo, han mår bra. Det är lite varmt ute, men annars godkänt.
Ja. Du, vi har ju bytt från Thea till en annan norrmän här, Torleif Syrsta. Hur känner du Torleif sen tidigare?
Mest från resultatlista egentligen. Jag har ju sett mycket av de goda resultat han gjort på speciellt Vasaloppet då. Och har varit en del av det gula tåget som har varit framträdande i utveckling av taktik då, i Ski Classics.
Men ni är ganska lika i ålder, eller? Tänker.
Ett år yngre.
93-94.
Stämme.
Ja.
Första gången så Syrsta var väl att han gick ganska fort på fem mil som första års senior i NM.
Just det. Ja, välkommen Torleif. Du har ju synts här i livepodden för några månader sedan, men välkommen till det här lite lugnare möte.
Tusen tack.
Hur mår du?
Ja, jag har det bra. Det har varit en fin samling, så blivit ett Vasapass idag. Det är en upplevelse. Har hört mycket om det och det är en upplevelse jag får runda alla och få uppleva en gång.
Du kommer in på det direkt här. Vi har faktiskt fått en fråga. Vi har ju skickat ut en fråga. Vi skickade ut en fråga till Karl när vi spelade in den här podden och vi fick som alltid mycket frågor. Och ett av frågorna, det var ju faktiskt Vasapasset hiss eller diss. Vet du vad hiss eller diss betyder?
Tommel upp eller tommel ner liksom.
Exakt.
Ja, nej, alltså Vasapass, det ska jag ge absolut tommel upp. Det är nog mer att det på en måte blir så väldigt specifikt träning. Som man får ved hjelp av det her, og masse stimuli og forskjellige egenskaper som er samlet i en økt, så absolutt tommel opp.
Men du er jo en rutinerad langloppsåkare, trots at du ikke er jättegammal. Hur har du kjørt noe liknande sånne her langloppsøkter eller Vasapass eller hva man kaller det?
Nej, alltså jag har inte kört något liknande som det här med på måte så mycket varierade impulser. Det har jag inte kört. Vi har något liknande i Trondheim som kallas nyckelökta till Jon Christian Dahl eller en Jon Christian Dahl special. Det är på måte det är 4-5 timmar med hardt i varje motbacke, så på måte det är en väldigt hard ökt det också, men på måte det är en lite mer ja. Ikke så mye forskjellige impulser da. Det er bare hardt i motbakken, enkelt og greit.
Ja. Runar, hadde du kjørt langlovspass eller Vasapass innan teamet?
Ja, ikke et ordentlig Vasapass, men jeg var i Kroatia et år sammen med parkettpartner og kaffebryggeri da.
Just det.
Så da prøvde man å etterligne et Vasapass, men det er jo ikke, det er ikke the real deal.
Ja, det var så.
Nei, ja. Jeg trodde vi visste hva vi gjorde, men
du Torleif, vad känner du? Nu har du vi kanske nästan 10 dagar med de här nu, i alla fall 8-9 dagar med de här nya lagkamraterna. Har du kommit in i det?
Jag kände att jag kom in från första dagen egentligen. Jag fant tonen fort i gruppen och det har varit en grupp som har tagit mig emot med öppna armar och jag följt mig in i gruppen egentligen från första dag som jag sa. Så där är vi bra så långt.
Men du Rune, du hade ju ett väldigt viktigt ingång här. Du fick liksom ta hand om Torleif när han kom. Du fick ju åka hämta honom på flygplatsen och du gav ju han liksom inträde till ditt liv på en gång. Berätta vad ni gjorde när du åkte hämta honom på Gardermoen.
Ja, var det något speciellt du tänkte på?
Ja, frysboxen.
Jo, jag flyttade ju till Oslo. Drev på att flytta till Oslo akkurat när jag skulle hämta Torleif. Så när jag skulle då från Lillehammer till Oslo så körde jag förbi. Och då kunde jag liksom packa bilen full. Så då måtte Torleif sitta vid sidan en frysebox och hjälpa och flytta den in i lägenheten.
Hade du räknat med det här, Torleif, att du skulle få en frysbox där som skulle... som skulle liksom du skulle få hjälp att packa det första eller flytta till det första som hände?
Nej, jag skjutt väldigt lite när jag stod där på Gardermoen och väntade på Runa och så kom en stor frysebox i bagagerummet. Då tänkte jag väldigt vad den var ment. Så jag måste spör väldigt fort hur ska den här än, vad ska det med den här? Så vi har förklarat det.
Men det är en underbar start där. Då är det klart att du kommer direkt in i gänget så att säga.
Ja, absolut. Det är bara trivligt att hjälpa dig i flyttningen, så det gick bra.
Men du, vad hade du liksom, hur ska vi ta det här i kronologisk ordning? Vi börjar liksom lite nu, hur du hamnade i teamet. Förra säsongen avslutade du rätt bra med lite kring topp 10 platser i den där du inte kanske var dina bästa förut. Och så sen efter det så kontaktade du mig i april och hörde för med teamet och så. Berätta hur Koteng och vidare och varför lager och så vidare.
Nej, jag fick ju vit ganska rätt att säsongen att jag var inte tänkt en plats vidare i det nya team Aker Dæhlie. Så då var det egentligen lager då, som var min första prioritet, så då tog jag kontakt egentligen samma dag. Tog kontakt med Anton då, så kryssade fingrarna i några dagar och hoppade att jag fick en plats i laget, så det gjorde jag heldigvis, men det var någon spännande dagar där jag var utan lag, det ska jag innrömma. Det var lite höga skuldra.
Hur var det att vara utan lag? Liksom, sökte du hörde av dig till mig och vi pratade ihop oss lite grann och jag sa att vi måste få lite fundering. Vi hade lite krokar ute och sådär. Vad händer under tiden? Uppvaktar lag dig? Uppvaktar du lag? Eller vad händer den där veckan?
Ja, både och. Det var lite fram och tillbaka med flera lag, men det var en lite stressande periode. Det är aldrig en god känsla akkurat det där. Men som sagt, det var lager som var första pri och det är jag ärlig på. Så den dagen det gick i box, det kändes som i alla fall 10 kilo gick av skulderen. Det ska jag ärlig inrömma.
Det är ju kul att höra. Du, liksom, hur är din bild? Eller hur var din bild på lager 157 skritim från din Koteng ögat så att säga? Vad hade du för bild och vad hade du för tro och varför hörde du av det till oss?
Jag har ju en inbildning på att det är ett väldigt professionellt team då. Det är ju resultatet har ju bara visst det också. Och så har jag ju sett hur stock driv på skiren och lite genom sociala medier och sådana ting. Och väldigt, jag syns folket här är väldigt trevligt och fint. Så det var jätteslätt ett första valg.
Vem kände du bäst utav?
Ja, det är ett bra spörsmål. Alltså, jag känner på det ingen sån väldigt gott, egentligen inte. Men jag har hört massa bra om alla och mitt intryck också var kämpebra. Så det var en magefølelse och hjärte som sa att lager 157, det är kanske ditt nästa steg.
Trots fadäsen med kylboxen så liksom kände du ändå att det här är rätt när ni tackar på det.
Ja, alltså, frysboxen fick inte med till att snu på Gardermoen, det gjorde ni inte, alltså, det är absolut inte.
Du, Runar, nu har ju du känt Torleif här i en månad då, och träffat han i 10 dagar ungefär. Vad har du för, är det samma intryck som innan eller? Eller vad har du för intryck? Hur har den första tiden varit?
Ja, intrycket är ju att han är väldigt... seriös, har varit igenom en ganska lång tid da, i langlöp och prövd mycket forskjellig och har en del tanker på ja, allt möjligt fra ski till träning och styrketräning och ja och skiren då så jag tror det är mycket kunskap som jag kan hämta ut från Torleif.
Du nu är med efter två läger här nu då, samlingar och när du träffar Viktor och laggar här lite han också Stefan och då träffar många som är med kring laget och så är det samma bild fortsatt eller har den ändrats någonting?
Nej, det är fortsatt samma. Det Marcus och Viktor och många de har träffat de har inte skadat intrycket hårt av lagen. Nej,
det är bra. De har inte förstört än.
Det är trevliga folk.
Men du, nu ska vi ta din resa lite annan för du är ju som sagt var ung men om man i den här långloppsvärlden som vi snart börjar sudda bort den här kartan att man ska gå över när man är liksom passé egentligen utan men du är ju en av de här kan du har väl alltid varit långloppsåkare kan man väl säga alltså nästintill.
Ja, det var väl när jag var 22 att jag gick mitt första långlopp. Det var till med Vasaloppet då.
Just det. Och det här får du berätta. Du berättar om för mig. Det får gärna
ja,
berätta.
Det var ju en säsong där jag gick traditionellt då, fram till NM del 1. Och så hade ju säsongen fram till då egentligen gått. Det hade inte varit någon full kraft. Det hade liksom varit lite sjukdom och ja, manglat form och var egentligen ganska omotiverad. Så jag hade alltid haft en sån intryck av att det har varit ganska god egentligen på de längre distanserna. Så efter NM då, så meldte jag mig på Vasaloppet. Men först så stack jag till Meråker då, som är ja, det är väl en liten plats känd för att ha en liten skibygd i Trøndelag. Så jeg var där en vecka och hogd ved i en vecka.
Varför då?
Nej, jag måste det på något det är egentligen min måte att koppla av på då. Det är liksom då höga ved det trivs jag med.
Varför just mer åker har du någon hytte där eller?
Nej, jag har haft jag gått skola där.
Ja, just det.
Och så har jag fått han jag bodde hos det är en god bekantskap av mig så jag är alltid välkommen i Meråker och tar mig alltid en tur dit när jag tränger och slappa av lite.
Så då blev det vedhuggningen för Vasan då?
Då var det vedhuggning i en vecka och så var det att stick på hytta. Alltså hytte med där det är massa skilöpare i närheten och var där en vecka och stak det jag kunde. Och så var det Vasaloppet en vecka efter där igen. Och det är kanske det löpet jag är kanske mest stolt av. För jag blev nummer 13. Det var en helt skicklig nybegynner. Det var så på något sätt en så oprofessionellt upplägg runt Vasaloppet som möjligt. Har liksom smurt skia en uke i förvägen. Hade med min pappa som långa lite dricka här och där. Var skicklig nybegynner alltså.
Så. Det här är 2015 eller 16?
Season, Jon Kristian Dahl vant. Just det. Jag var ja, var i mitt i fältet bak där.
Just det. Åkte du då den här 2016?
Nej. Jag gick inte 2016.
Var det då Jon Kristian hade ont i ryggen eller?
Nej, det var 2017 menar.
Just det. Men du nu ska vi säga för sen blir det Synfjäll för dig.
Ja, i säsongen ja, det blir 2017 ja.
Och då tar du rosa tröja.
Nej, då tar jag inte rosa tröja, men jag blir 8 i Marcialonga.
Just det.
Som var en prestation den säsongen.
I den här vilken färg var det väldigt speciell direkt Synfjäll?
Ja, den är mycket färgrik och speciell. Den var vit och orange i typ lite sån klovnedraktaktig, ja. Kallt vi bara så det var en farge en kombination som man la märke till.
Men Synfjäll, det är ett av de lite mindre lagen i Norge kan man säga. Finns de kvar nu?
Ja, de gjorde i varje fall i fjol.
Och det Ski Classic också?
Ja.
Och där, mycket, de plockar upp lite yngre folk och låter ta ut dem i Ski Classic?
Ja, det är på en måte, det är en ett steg in kanske i de professionella, mer professionella lagarna. Mm.
Det känns ju superviktigt. Du skrev ju in lite liknande i Telemark.
Ja, jag kom från 2 år i Team Synfjäll.
Du har också varit i Synfjäll?
Ja.
Men jag är inte samtidigt.
Nej, du kom väl in 1 år efter, 2 år efter.
Ja. Ja, jag måste komma in på ett senare tidspunkt tror jag. Ja.
Det här betyder ju att hade det här varit fotboll då hade jag måste punga massa pengar till Synfjäll, så här utbildningsbidrag och så. Ja. Så gör man alltid fotboll till det man...
Ja, Synfjäll kan sin rekrytering tydligvis.
Ja, precis. Det verkar ju vara grymt det.
Ja, där har ju både Mikael Gunnarsson och Andrew Young varit.
Ja, riktigt häftigt. Men vem, vilken driver det här?
Akkurat nu så vet jag inte.
Men Synfjäll, det är alltså, är det en fjällstation eller är det en plats eller är det en, vad är det för någonting?
Ja, Synfjäll är ju en fjällkedje, fjäll.
Just det.
Med Spåtind som högsta topp på 14 tror jag.
Just det.
Vi har hytte i ganska närheten faktiskt.
Ja, just det. Så det var det som tog dig dit?
Ja, det var lite att vi har hytte i närheten. Det var...
Vad tog dig dit?
En av mina gamla tränare. Begynte som tränare i Team Synfjäll och då kom jag in samman med han.
Just det.
Synfjäll är ju cirka en timme väst för Lillehammer då.
Just det. Så du har också åkt i den här direkten?
Ja, faktiskt gått i klondrakta. Men jag kunde välja mellan två. Det var en som hade flammor på benen och så var jag den klondrakta då.
Okay.
Så jag gick med flammor på benen.
Varför fick du välja? Var det bara den som fanns i Excel eller?
Det var bara det kulaste som fick lov att gå med.
Ja, just det, just det. Ja, fantastiskt. Men du, blir det ett år i Synfjäll för dig, tror du?
Ja, det blir ett år. Så vidare, ja.
Mm. Och då var det United Bakeries?
Så blev det United Bakeries som det... gick över till Team Koteng. Ja.
Och då blir du rosa? Då vinner du rosa? Eller åker du två år där först?
Ja, jeg mener når var det jeg tok rosa, jeg har gått spørsmål.
Året inn, for vi rekner jo her, at i år var det jo Max, året innan det er Emil, før det er Max og du. Så da er det 2018.
Ja.
Og da det betyder at du måtte åke två år i Koteng Bakeries konstellation, din andra säsong der
ja,
du tar.
Ja, stemmer nok det. Mm.
Og da er det også trea på Vasan.
Stemmer. Det var egentligen den tredje platsen som bergade den rosa tröjan. Det var då jag tog den från Emil tror jag.
Mm. Ja just det, det var så då ja.
Emil gick med rosa på Vasaloppet. Ja.
Stämmer det, stämmer det. Just det. Och sen efter det så då två är det året är det två år i rad du är trea på Vasaloppet eller ett år är det 17-19?
Ja, det är 19 och 19. 20 ja.
Så är det. Ja. Mm. Just det. Och Vasaloppet det är din grej.
Ja, det är min ett mitt löp som på något passar mina egenskaper gott ja. Det har ju varit 19 både 19 och 20 var ju löp där det var lite tunga förhåll som passar mina egenskaper väldigt gott. Vaffel på den tiden.
Men du tittar här nu då. Du har vunnit rosa och så ser vi de andra som har vunnit rosa efter det är Emil och det är Max och de har vunnit tävlingar. Men den resan har inte du tagit än.
Nej, det har jag inte så ja.
Känner du liksom att du har hamnat på en liten platå sista åren eller är det bara tillfälligheter eller hur skulle du säga?
Ja, alltså utvecklingen har inte fortsatt då. Lite på grund av att jag har två år som har på något sätt varit präglad av ja, både en skulder som varit skadad i ett rullskefall och corona. Så har inte liksom utvecklingen fortsatt helt på samma måte som både Max och Emil att men ja. Det är sett vad de har fått det och det har ja både inspiration och lite förtvivelse över min egen.
Ja, skrattar du där?
Ja, jag säger att när du har två tredjeplatser och är inte bra utveckling så är det ju.
Ja, men jag tänker det efter de här tredjeplatserna som du har planat lite.
Ja. Och, men jag syns att Torleif tog ett väldigt steg på slutet av den säsongen här. Ja. Plutselig så var han helt oppe på både Reistadløpet og Årefjellsløp. Nei, Levi, som egentlig ikke har vært løper som har passet deg noen ting før. Så det synes jeg var veldig interessant da.
Og du, even Årefjellsløpet åker du fort, eller?
Årefjellsløpet, nei.
Jo, du krasjer, sen åker du som en dåre bak i der,
ja. Ja, stemme. Altså, jeg gikk egentlig fort, ja. Men jeg var plutselig fem minutter bak etter et fall her og stavbrud, ja.
Mm. Det var ganske fascinerende, for at, det kjennes som at du har en bra dag, for du kan mata på det.
Ja, det var egentligen en bra dag.
Och det är en legendarisk, det är så legendariskt när du kommer tillbaka till fältstationen och eran svenska vän Lars, han du har ju ramlat och du har ju gått jättemycket tid. Men Lars, han ska ju sekundera dig ändå. Han ropar ju 7 minuter bak till dig. Hur känner man då när man kommer? Liksom, det kanske man inte vill höra.
Ja, kan man tänka, jag vet inte. Det är liksom skylöpan har gått ner lite ner för ögonen och det är bara... Man är bara frustrerad, irriterad, sur, sint, massa känslor på en gång och man bara måste få det ut genom att ta stavtak på stavtak och bara få ut frustrationen. Alltså.
Men det här gillade jag, det gillade jag redan när jag såg det också, för att det är ju väldigt lätt, alltså, du hade ju klivit av där, för vi hade ju, nu får ni rätta mig fel, men det är ju race där veckan efter, vi svarade bara rakt på där va? Så man hade kunnat klivit av och ladda race där, men du ger inte det.
Nej, man ska alltid gå till mål. Det har jag lite som motto att man må aldrig ge upp. Ting kan ske.
Du, det tog du inte med Chris Andrea.
Nej, jag och Chris är kanske lite olika akkurat där. Ja. Det kan jag säga. Si.
Han tänker typ att jag ska aldrig gå till mål.
ja, det han har stått över när löp han har det.
Ja, nej, men vi tar dig där igen. För att du åker upp det, nu ska jag tror du kom 27 va?
Ja, det är fascinerande att ta igen så många folk där.
För du låg typ sist.
Ja, jag var typ sist, ja.
Alltså med elitmotionärer var ju du, och det var ju långt, alltså som sagt 7 minuter efter på en mil, det är ju, de har ju inte gjort sitt bäst. Jo, de har gjort sitt bäst, men det är inte det liksom. Men det där kommer jag ihåg, att det, även när jag står där så är det fascinerande att du liksom har sånt, att även, visst man kan ta sig till mål, men du gör ett jättebra lopp. Jag är helt övertygad om att du gör ett jättebra lopp den gången liksom.
Ja, löpet när jag fick, alltså det tar ju 4 kilometer för jag får en ny stav, alltså jag går med 4 kilometer med en stav här, ja. Efter fallet, så det är ju egentligen värsta perioden, för då skönner man ju att ja, nu är löpet ödelagt, står det med att stake med kun en stav i höger arm, jag blir helt ödelagt i höger arm liksom, ja. Men så får man äntligen en ny stav och då känner jag att okej, det är egentligen en god dag, man börjar ta igen massa folk och man føler egentligen att kroppen egentligen fungerar ganska bra, så det var ju bara att gå.
Runa, och ha rökt. Det gillar man ju, eller hur?
Ja, det är väldigt bra inställning. Det hördes egentligen akkurat ut som den jag hade på Birken.
Ja, just det, då
samma känsla när du stod där med knäckt stav och bara nej, det var det löpet. Men så får ni stav och så bara ja, kroppen idag är ju bra. Och det är alltid kul att gå skidor när kroppen är bra, själv om en inte längre kämpar om med topplaceringar.
Ja. Nej, det och det kanske är liksom det, jag gillar ju såna som kämpar. Det är liksom det bästa jag vet med skidåkare, det är att man alltid ska kämpa, det gillar jag. Så där har det kanske vi har något gemensamt i hela gänget. Vi ska se här. Vi har ju fått en hel del frågor. Jag tänkte vi måste börja droppa av några här så vi är det inte dig Runar om Torleif. Har Torleif en räv bakom örat? Det känns lite så, säger Niklas.
Ja, han har inte visat reven ännu, men jag är helt enig med Niklas att den kommer nog efter vart, tänker jag. Han bara sparar på den.
Ja. Det tror jag också faktiskt. Det känns så. Du, sen har vi tre eller ni. Här har vi tre frågor. Nu får ni spåna lite fritt här. Tre frågor som handlar lite om samma sak. Varför vinner ingen svensk Vasaloppet? Då pratar man här sidan förstås. Är norska lungor starkare än svenska? Frågar Tompa. Och så sen, vad är största skillnaden enligt er mellan svensk och norsk skidåkning? Nu har du varit med i 2 läger i och för sig, du har varit med i 1 år, men om man skulle säga så här, vad är den största skillnaden som ni ser svensk, för ni kommer ju ändå in i ett svenskt lag och vi ser det från svensk perspektiv, ni ser ju lite än hur vi ser på skidåkning, vad har vi för skillnader i liksom det som ni skulle säga?
Jag kan ju snacka för liksom det laget jag kommer ifrån, alltså forskjellen där i förhållande till Koteng versus lager. Det är ju lite med att här stakes det en god del mer. Det stakes, alltså alla vill utveckla stakinga. Det är lite mer sköting, lite mer fraspark, kanske lite mer traditionell träning också. Så här är det specifikt långlöp och staking.
Hade du den känslan innan hade du det på känn när du...
Ja, jag hade en liten känsla på det och ja. Det är ju också något jag lika då.
Ja, just det.
Ja.
Ja. Vi har ju haft den här brukar vi prata mycket om, men jag brukar säga att cyklister de cyklar.
precis.
Så att, så. Det, helt enig. Det är lite så vet jag. Vad säger du Runar med den här svenska? Du har ju ett års i svenska och du har ju bott mycket med svenska skidåkare nu och hört hur de resonerar. Och kanske, liksom, vad skulle du säga är den största skillnaden i det här?
Jag tror det är mycket som Tollef säger att langløpsutviklingen har kommet längre i Sverige. Och det är större driv på det att starta som langløpsåker då. Men till spørsmål om varför det inte har vunnit någon svensker Vasaloppet ännu, det tror jag rätt och slett att det är flera skilöpare i Norge. Mm. Och när du får flera skilöpare så är det flera som driver det länge och du får flera talanger och så vinner du rätt och slett bara mer. Men jag tror att den utvecklingen som har varit i Sverige på skigåing de senaste åren och speciellt på langløp då, du ser ju ja Emil blir 2 i år då. Det är väldigt närme.
Ja, men om man tittar i vintras, Emil vinner ju 3 tävlingar va? Max vinner en och Eklöf vinner en. Det är 5 svenska segrar. Så att det börjar ju ändå vridas på något sätt där.
Ja, den utvecklingen ser så ja, talet för sig.
Och det här är det som vi brukar prata om i Sverige. Det är lite intressant att vi, nu namnar jag några, men vi är ändå, om man tittar svenska och inte bara lageråkare utan svenska långloppsåkare med Max och Eklöf och Cardin, all det här, så de är ju världsligt. Och på här sidan på Tradd är vi ju sämre än någonsin.
Ja.
Det här det är ju lite intressant också hur vi har hamnat i det läget att långlopp, där har vi inte varit så här stark på svenska, bara om man tittar svenska åkare på någonsin i Ski Classic. Och i Tradd har vi kanske aldrig varit så här svag med Kalle lyckades få en pallplats, men det är ju typ det vi hade i vintras. Så det är ju lite speciellt också. Men det kan ju vara det du är inne på, Runar, att vi är färre åkare och om man då plockar över eller ganska många till långlopp, då blir det väldigt få som åker Tradd, utav de största talangerna.
Ja, jag tror det går en del på det. Och så, akkurat som du säger, så är det ju många seirer som har kommit från svenskar i år. Och det tror jag på grund av att träningen in mot långlopp har kommit längre i Sverige än i Norge.
Är Ski Classic och långlopp större i Sverige än i Norge medialt och liksom exponering och så?
Ja, det vill säga helt klart. Själv om Ski Classic har varit på NRK i flera år än det har varit på SVT, det har ju varit från det startade egentligen.
Ja.
Så är långlopp större i Sverige.
Ja, just det. Ja. Spännande. Vad var det mer fråga? Med lungorna, det tror jag inte. Det är inte så stor skillnad på lungorna. Så. Du, senast vi hade här hade vi ju Alvar i podden och då fick ju han en Tinder... Nej, det var Emil som fick en Tinder-fråga. Och du verkar också vara Tinder-driven, tror jag, eller?
Ja, Tinder-driven, eller i alla fall singel kan jag i alla fall säga. Så på att KMI är Tinder-person, det ska jag inte uttala väldigt mycket här.
Men Runar, du är stabil sedan många år. Var det innan Tinder eller är du en Tinder-kille du också?
Jag hade ett par månader på Tinder faktiskt.
Ja. Var det där du hittade frun?
Nej, det var inte det. Nej. Jag var för dålig på Tinder. Okay. Så jag måste sluta med det när jag är dålig på.
Ja, det är sant.
Jag började aldrig med cykel för jag skönt att jag var dålig.
Okej, okay, ja. 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 Skate?
Ja, det hade jag tror jag på länge men jag fann det också ut att jag var för dålig.
Klassiskt.
Ja, men det går ju klassiskt med.
Ja, så är det.
Stak är klassiskt.
Ja, det är helt bra. Tack. Du, sen din rumskompis, han frågar vad du tycker om Jonas Sundling.
Ja, vi må tydligen ta en snack på rummet etterpå. Det, ja. Den var ny för mig. Vi har inte diskuterat så mycket Jonas Sundling på kvällstid. Altså. Det ska jag ärligen göra, men vi får väl göra det ikväll.
Men hon är en duktig skidåkare.
Absolut, det hon har fått det i år, det är inspirerande.
Ja.
Också i både sprint och distans.
Du, är du skidintresserad? Alltså, är du nörd?
Ja, det är vanskeligt att säga. Bra koll vill jag säga, men ja.
Men du är sportintresserad?
Det är på måte, det är långrenn och cykel det går i mest för min, eller ja.
F1.
Och Formel 1, precis, ja. Ja.
Runar, du är ju inte, du är inte kalenderbitare i sporten så?
Nej, det går ju en del i langrenn självsagt då, men det är ju en del av jobben på måte.
Ja, precis, man får ju hålla sig lite uppdaterad.
Ja, när det står någon på startsträckan som du inte vet om så måste du ju veta vid sån cirka och så det ligger han.
Ja. Cykel då?
Jag var god på cykel för. Ett år så jag allt i Giron och allt i Tour de France, men jag gick lite lei.
Kommer du följa Tour de France i år?
Nej, jag tror inte.
Kommer du det, tror jag?
Ja, altså litt sånn standard til meg, det er på en måte det å trene. Jeg gjør inn en treningsøkt, og så på en måte satt jeg på Tour de France på PC-en eller iPad eller noe, og så hører jeg veldig mye Tour de France egentlig. Så sitter jeg og slapper av og søver litt, og så ser jeg som regel det som er spennende da. Så jeg har mine timer med Tour de France da,
ja. Ja, det har man jo, så er det jo. Begge två, ni får svara en och en. Det är när vi tar en fråga till er först, medan vi laddar upp för den andra. Jag vill gärna höra om bytet från Mads Sister Fischer av Runar. Ja, det är ju officiellt byte. Du kliver över till alla andras i teamets skidor och kör Fischer.
Ja, kommit in i Fischer Race Family.
Och där har du varit för?
Ja, jag har varit där egentligen sedan jag var ett barn. Ja. Alltid gått Fischer, utom de sista två åren på Mattis.
Och ska vi säga att det här, om du får berätta lite, det här har växt fram eller?
Ja, egentligen lite genom vintern när jag såg oss en team jobba då med alla går på till när man liker ski, kan testa ski sammen, kan jobba med skia likt, för själv om ski mellan märker är relativt likt, så blir måten det jobbas med likväl lite grann ulikt då. Så det gjør det også lettere for lagger da, at han i vinter var på en måte, han jobbet med Fischer-gjengen, og så jobbet han med meg i tillegg da. Så det ble litt ekkert dobbelt jobb opp for lagger. Så det så egentlig bare store fordeler med å være med på det opplegget som resten av teamet hadde da. Og tror det kan utvikle meg videre til vinteren.
Kjennes litt som å komme hjem, eller? Eller har du trivs på Mattis också?
Ja, jag trivs väldigt gott på Mattis också. Ja. Så det här bytte här går egentligen mest på upplägget till teamet då. Lager 157 sitt smörupplägg.
Mm. Torle, har du alltid åkt Fischer?
Så länge jag har gått långlöp så har jag gått på Fischer, det har jag.
Men du har haft andra på skidor för att man har...
Ja, när jag var mye yngre så hade jag och mina Mattsus-skier och det är rätt.
Vilket märke är det största i Norge? Alltså så här overall med motionär och ungdom och elit och vad ska man säga?
Ja, jag tror det utan tvivel är Fischer.
De har, ja, det är så.
Ja, väldigt stor andel. Ja.
Jo, det var den här frågan jag tänkte ta. Vem är era förebilder inom skidåkning eller annat?
Ja, mina förebilder, ja. I skisporet. Jeg er jo, når jeg kom inn på lag på Team Koteng, da, så kom jeg på lag med en, han kalles jo bare Frelseren fra Nord. Det er jo Jon Christian Dahl jeg tenker på da. Så det han har fått det i Vasaloppet, det er en stor inspirasjon for min del.
Ja.
Og liksom den personligheten i tillegg han er, han er en fantastisk person.
Ja. Runar, hva har du for forbilder?
I min aldersklasse så er det vel umulig å si noe annet enn Northug, tror jeg.
Ja.
Eller det var han som gjorde skigåing. Jeg har alltid vært interessert i skigåing, men det var han som gjorde det til et sirkus, rett og slett. Da. Men utover det så ble jeg bare inspirert av alle som driver med utvikling, egentlig. Og der kan det gå alt fra folk i verdenscupen, men også... Langløp og ja, Emil og Nygård, Britta. Alle har, eller veldig mange har noe en kan ta fra da, og lære litt av, og så sette det sammen til en større pakke.
Ja, coolt. Nu får vi kasta vi framåt. Nu tar vi en motionärsfråga här. Jag har svårt att få upp pulsen på rullskidor. Hur ska man tänka och vad ska man göra? Du är ju precis nyutbildad. Ja, typ, det här är din hemmaplan.
Vanskelig med att få pulsen, ja.
Just på rullskidor?
Ja, då måste man ställa spörsmålstegn med tekniken. Mm. Det kan ju hända att det där kanske är något att hänta.
Och det här är ju en väldigt aktuell fråga när man har med motionärer att göra. För motionärer kan ha svårt att komma upp i puls. på rullskidor, och då blir det så här, ska jag verkligen åka rullskidor, kanske bättre springer för konditionens och sådär då. Vad har ni för liksom råd? För jag brukar säga så här, men när det är skidor vi ska åka, då får du helt enkelt lägga några veckor eller månader på att bli bra på att åka rullskidor och kunna driva puls där. Vad har ni för, hur ser ni på den där grejen? Ska man liksom lägga tid och gneta på rullskidorna, få bli bättre tekniskt? Har man tid med det om man är motionär och ska börja åka rullskidor nu? Eller är det bättre att springa med stavar och dra lite skierg och cykla och sen börja åka skidor till vintern?
Nej, jag syns absolut man må gnita lite på rullerski, alltså det må man, alltså ska man bli god på ski så må man stå på rullerski, och anbefaller speciellt det att stå staka, det är på något där tror jag motionister har väldigt väldigt mycket att hämta.
Ja.
Det är där de tappar tid i förhåll till ja Värmansen eller
Jakob Ingebrigtsen er jo bedre trent enn de fleste, men du kunne ha satt han på et par ski på Vasaloppet, og han hadde nok blitt blant de siste. Ja. Så det hjelper ikke med 90 OTO og supersterk i overkroppen, og hvis du ikke klarer å stå på skiene dine.
Så egentlig, for den her som har svårt å få på, börja åke og åke og åke, så til slutt kommer det bli litt bedre, og så behersker det bedre, og så til slutt så kommer det funke.
Ja. Det är rätt och sett där sån där. Och när det gäller staking då, så är det extra vanskligt på grund av att det är mindre muskelgrupper en brukar. Och det slet jag också med de första åren. Började med långlöp. Då var jag en god skilöpare, men jag slet fortsatt med att komma upp i puls i staking. Och det tog nog över ett år för jag kunde driva den samma pulsen som jag gjorde med beina då. Men nå kan jeg dra nesten makspuls på skiergen. Så det er rett og slett en treningssak.
Ja, jeg vil jo dra frem skiergen også her. Det kan jo hende at han motionisten som stiller spørsmålet at på en måte, hvordan balansen er å stå på rulleskia, det kan jo være at det kanskje en stor utfordring der også. Så man kan jo på en måte supplere med litt skierg også. Det er på en måte at balanseaspektet blir litt tryggere.
Skiergen er jo otroligt bra redskap alltså. Tänk när den inte fanns.
Ja, då ville ha livet varit kedligt. Ja. Det är absolut det är min stora kärlek.
Ja, så är det. Nu får du svara varför säger här en favorittävling och motivera gärna varför. Vi tar Ski Classic så vi vet vad vi tar vilken favorittävling Ski Classic tar vi.
Nej, alltså det är svårt att komma in i Vasaloppet som en favorit, det är ju stora och det är som huvudmålet och det är det man tänker på. Ja, hver dag, så å si. Ja.
Ja. Runar, du har jo svaret på denne tiden, men du kan jo svare igjen.
Ja, det er enkelt, Marcialonga.
Ja, det er din gulde.
Ja, og Marcialonga har jo endret avslutningen sin i år.
Måste hisse eller diss, så berättar vi hva det er sen.
Jeg synes det er kult.
Ja.
Det er rett og slett bare en litt kortere, eller den samme bakken, men avslutningen er litt annerledes, så det er egentlig mer rett opp da.
Ja, om man tenker liksom, om man skal berette for TV-tittaren, så finns det en sekvens der man kan se ganske lenge fra den start, der kameran står still, og man får se sikkert en minut samme åkere. Der, precis vid den kameran, når man svänger vänster i kamera, höger i kamerabild, vänster i åkriktning, der, istället for å gå runt byen, så ska man rett opp egentlig.
Ja, så når bakken begynner å slake ut, så går det egentligen bara rätt upp.
Den brantaste på hela hela tiden. Vad tycker du om det, Tullef?
Nej, alltså jag like jag kan inte säga si att jag satt mig in väldigt mycket i den nya löpan, men det tar jag på strak arm och så får man bara givelöst i slutet av januari.
Hörde du Emil hade en diskussion igår om det var bra eller dåligt. Emil han tyckte att men det där kommer bara bli massa saxning och så blir det en, för det är 20% bitvis en bit på den där nya sträckningen. Och då var han tyckte Emil att men då blir det skatefrågan och så blir det bara tjafs och så blir det tråkigt.
Ja.
Finns det risk?
Självsagt finns det en risk för det. Men jag tror att i teten så går det så fort i staking att det inte lönar sig att saxa.
Tror ni att man har gjort det här för att backen inte är tillräckligt tuff längre?
Ja, Marcialonga-backen är ju inte den den var för 10 år sedan när det var diagonal mot staking.
Är det det man tänker man ska diagonal staking, men är det det du tänker man tror att man ska återuppliva så backen ska bli ännu mer eller tuffare?
Ja, jag tror det rätt och slett är att avslutningen i Marcialonga är inte så tuff längre.
Nej.
Så för att få liksom tillbaka igen den ordentliga Marcialonga feelingen då, men skickligt tuff avslutning.
Ja.
Tror jag.
Vad tänker du, Tolle? Alltså, det här är något klassiskt. Det här har alltid varit. Ska man inte hålla i det egentligen? Så här, bara för att det alltid ska vara samma. Ska man utveckla allt? Det är samma fråga som hade i Vasaloppet för något år sedan när man kortade ner upploppet där också. Det har varit väldigt ramaskri här i Sverige i varje fall. Liksom.
Ja, man vill ju kanske. Ja, det är ju enig i det Rune säger att på en måte att Marsalongabacken är kanske inte så tuff längre. Så en utveckling där tror jag kan vara positivt och så må man pröva det och så får man på en måte ta en så resultat efterpå.
Ja. Ja, det blir spännande att se i alla fall. Och det var någonting med att de skulle fira 50 år var det, va, som de gjorde det här. Det skulle vara lite nyheter och det här var en utav dem. Det blir spännande att se. Det blir i alla fall. Ja, det kanske är en större grej för oss, den här lilla interna, än för den som det kommer vara upp för på slutet. Det 90% av alla som sitter och tittar kommer inte märka skillnad. Eller jo, men nej, det kommer man nog inte göra. Så att ja, det var så. Du, Marisalonga, har du haft något? Ja, du sa ju det. Det var ju också inte dina bättre tävlingar där första.
Ja, det var det. Jag blev nummer 8, jag är tillbaka i 2017.
Ja. Du, på tal om det så får du en fråga här också. Vilka är dina styrkor som skidåkare? Vi har varit lite inne på det, men om du får bena ner det lite.
Nej, alltså, någon favoriten min är Vasaloppet, som har jag en väldigt god kapacitet över lång tid. Då. Som blir bedre och bedre desto fler timmar som går. Och på måte, när du bikker 3 timmar och du bikker 4 timmar så måste då Da er en virkelig bra da. Så det er jo kanskje min beste egenskap er jo.
Så du er litt bitter at Årefjellsloppet återigen åker ur kalenderen?
Det er et litt nedlag for min. 100 kilometer, det er jo langt, og det er jo jævt å vinne det når det er så langt.
Ja. Hva tycker du forresten vi tar fra det ene til landet? Nu kommer kalenderen är lanserad och det är 14 tävlingar, det är 10 helger. Det betyder 2 helger mindre med lika många tävlingar som i vinteras. Och vi avslutar ju, om man tittar det stora, är att Orsa blir en dubbelhelg mitt i vintern. Vi startar i Bad Gastein. Vi är tillbaka i Venostan med ett långlopp i före jul. Det blir 3 tävlingar före jul. Det blir 4 tävlingar på 3 helger i januari. Det blir 3 tävlingar i februari. Och så sen avslutar vi med Vasan, Birken och 2 tävlingar i Reista. Vad tycker du om det där?
Ja, alltså det är ju många löp, men de är på något sätt mer samla samman och det är ju flera dubbla helger med alltså regn både lördag och söndag.
Ja.
Så det är ett koncept som är bra tror jag.
Det är lite mer hållbart både ekonomiskt och resemässigt och
Inte sant, så det är viktigt.
Du, Runar, tycker du om dubbelhelger eller?
Ja, jag syns dubbelhelger är väldigt bra. Det är en tuff, det är extra tufft då. Och det gör ju att du måste vara extra flink på allt som är runt med ja, smörjetimen måste ju vara sharp, men också med mat och sövn och alla sån extra ting då som inte är så viktigt när det bara är ett löp.
Köper du konceptet också där med att alltså för att teamen ska ha, det har ju varit mycket att det har varit en tuff år, en vinter med mycket helger borta, man både vi har sliter på personal, sitt klassiker sliter på personal, försöker man liksom trycka ihop det, lika mycket tävlingar, lite färre helger, lite mindre resor. Köper du det, alltså att det här skulle kunna vara bra?
Ja, det syns jag är bra. Och ja, det är lite samma 5 mil, är inte det var för 20 år sedan.
Nej.
Så nu måste man ha 2 gånger 5 mil.
Vad vet vi om avslut sista loppet uppe i Reista egentligen?
Jag tror det kan bli fint och det kan också bli storm.
Ja.
Men hvis det blir fint så blir det sinnssykt fint.
Ja, det är liksom, om jag förstår rätt, vi startar bara det första vi går mål på Reista och så upp på platån och så ut mot havet. Är det så där? Tittar jag på er som att ni vet.
Ja, alltså det jag har hört är att man ska på något sätt starta i motsatt väg i förhållande till hur man går i mål dagen för, så det kan bli väldigt fint och det kan bli skickligt tufft upp på fjället där, men det ska vi ta på strak arm.
Men det kan ju, om man tittar på Ski Classic-mässigt, så kan det bli lite häftigt att det är ju mycket poäng då när det är en dubbelhelg och köra om, så det kan ju, har man en jätte, alltså, tänk om de kommer i superform, vinner två och den, någon annan som ligger där uppe och fightar som tröjor eller något annat har en riktigt dålig, det kan ju hända jättemycket på de där. Det blir ju en viktig, otroligt viktig helg.
Ja, det blir jo 400 poäng den sista helga, så det, ja, det är akkurat som du säger, det kan ske väldigt mycket.
Spännande, men det är långt dit, det var bara ett litet sidospår där. Jag tror att vi får nöja oss där, det finns lite frågor, men jag tror vi börjar nöja oss där med frågorna. Vi fick en fråga här också, det är liksom mer teamrelaterat, men vi tar den här. Vilka rullskidtävlingar kommer ni vara representerad på i sommar? Du har ju åkt, när den här släpps har du faktiskt åkt två rullskidtävlingar, Runar. Du har både åkt Totenrullen och du har åkt Kanalrennet här som du skar iväg på nu.
Ja, stämmer. Om ett par dagar. Ja. Och så blir det ju Blink, två tävlingar där. Allians, två tävlingar.
Värnamo.
Och
sen får vi se.
Får man så lite utöver det.
Precis. Jag skulle försöka få dig till Tanum.
Jag har hört i podden förra gången att jag blev inhämtad dit, så kan hända.
Du och Mackan, och så ska ju Novak ska ju starta, så vi får ju försöka manövrera ut den, tänkte jag.
Ja, men förstå på det.
Ja. Så där kommer vi vara, och vi pratade lite, det var lite roligt, du och Runa, vi pratade om det här innan idag, inte med det här med att rullskidtävlingarna blir, alltså vi blir ju inbjuden till väldigt mycket rullskidtävlingar under augusti och september, och att det är otroligt så skillnad bara för några år sedan, och att det drivs mer och mer mot att den här perioden marknadsmässigt men även konkurrensmässigt, ekonomiskt för åkare, börjar bli en viktig period. Kan, om det fortsätter så här, kommer bli en viktig period in i framtiden?
Ja, i Norge så syns jag i många år att det har varit en väldigt viktig period, speciellt ja, du blir jo sett nesten mer på rulleskiren enn på vinteren. Ja. Jeg har hørt noe seertall fra Blink på over en million på langløpet der. Så,
Er det her å gjøre med at liksom norskene, altså at TV-publiken som gillar skidåkning, nu får man inte titta på i maj, juni, juli, så börjar man bli sugen, og då når man liksom kommer med rullskidren, att man liksom stoppar upp den där längtan lite grann kanske?
Ja, jag tror egentligen det är lite samma som den du får på Beitostølen och Bruks, liksom att nu är det ändlig skigåing igen. Och så tror jag också lite med att det går på kvällen. Många sitter och ser.
Det är lite mer show.
Ja, det är mer show än många av renna på vintern.
Ja, så är det. Så är det. Och lite mer lättillgängligt också. Om man tittar nu här innan, så du behöver gå ut från, du kan gå ut från till din postlåda och stå och titta. Det, liksom, det blir lättillgängligt och det blir lite mer event av det än när vi åker i diagonella. Liksom.
Ja, alltså, på Totenrullen var det massor publikum ute. Ja. Det tror jag också det kommer att vara nå på kanalrennet i Bø. Så ja, det är mycket mer show och event. Och det blir lite som Marcelonga egentligen. Du går in i en by och det är lätt för folk att komma och se på. Ja.
Och alltså även Blink och även Allians innan pandemin var det ju mycket, mycket folk att titta där på vissa dagar. Mm. Ja, så det där kommer vi vara. Jag tror vi börjar ju knapa upp mot 50 minuter där, så vi ska börja tackla. Har du något mer du vill säga om eller till Torleif som vi ska få ut i eten här?
Nej, nu har Torleif varit igenom sitt första Vasapass, så det är en ordentlig del av teamet.
Ja.
Så det är bara att köra på vidare. Så tror jag för så är Torleif höjt uppe och fortsätter trenden sin från Reistad och Levi till nästa vinter då.
Ja. Ja, du var ju stark på oss. Du var ju starkast om man overall, va?
Ja, overall vart kan jag kanske ta på mig den, men Emil Persson har gitt meg mareritt på slutten. Han klarte å utmanøvrere meg, og ja, Emil har noen egenskaper som man må bare lære av.
Det er veldig rolig, for senest var så på den Emil satt med Alvar her. Da berättade vi om at Emil aldri hadde vunnet Vasapass, men nu har han gjort det. Dagen efter vi spelade in den så gjorde han faktisk, han vann sitt første Vasapass. Han var først i mål på sitt, så han vann det. Det er første gangen.
Ja, det var kanske så dålig nivå att Emil klarte att vinna det egentligen var så pass.
Ja, det är jäkligt.
Ja, han vant en gång i Ulricehamn i fjol också.
Gjorde han det?
Ja. Jag gick fel på slutet.
Ja, just det. Ja, men den tar han inte på, den får du när. Åkte vinst.
Nej, alltså. Det handler om å komme til mål. Ja. Det har skjedd i skiklassiks historie, det at folk har gått feil.
Vil inn på deg, en Torsbyleggen faktisk.
Ja, og en Vinjar Skogsholm kunne kanskje gått inn til en bronse en gang.
Ja, det stemmer det. Det gjelder å hitta sin karta også. Bra, men då ska vi tacka för oss. Vasapodden kommer ju tuffa vidare här under sommaren, så håll utkik och lyssna vidare. Det kommer ju alltid i slutet av veckan, torsdagar eller fredagar pluppar de ut. Men om ni känner er klar, grabbar, så då tackar vi för nu. Då tackar vi. Tack och bock.
Vasapodden av och med
Lager 157. Glöm aldrig de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.